Tack för inbjudan att få dela Herrens ord med er den här annan dagen. Tomten, han får ursäkta. Julens verkliga huvudperson, det är ett litet barn, ett spädbarn. På ett sätt så är ju varje barn som föds till världen ett hoppets tecken för mänskligheten. Livet går vidare. Men barnet i krubban, och det var ju fint att vi hade en sån fin krubba just idag. Barnet i krubban är ett hoppfullt tecken i speciell mening, i unik mening. Och vi ska dröja lite inför barnet idag. Och vi ska faktiskt fortsätta att läsa den evangelietext som vi fick höra delar av för en stund sedan i Lukas andra kapitel. Vi dröjer kvar lite i den texten. Så vi reser oss och tar emot evangeliets ord. Lukas 2 och från vers 8. I samma trakt låg några herdar ute och vaktade sin jord om natten. Då stod Herrens ängel framför dem och Herrens härlighet lyste omkring dem. Och de greps av stor förfäran. Men ängeln sa till dem, var inte rädda. Jag bär bud till er om en stor glädje, en glädje för hela folket. Idag har en frälsare fötts åt er i Davids stad. Han är Messias, Herren. Och detta är tecknet för er. Ni ska finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba. Och plötsligt var där tillsammans med ängeln en stor himmelsk här som prisade Gud. Ära i höjden åt Gud. Och på jorden fred åt dem han har utvalt. När änglarna hade farit ifrån dem upp till himlen sa herdarna till varandra, låt oss gå in till Betlehem och se det som har hänt och som Herren har låtit oss veta. De skyndade iväg och fann Maria och Josef och det nyfödda barnet som låg i krubban. När de hade sett det berättade de vad som hade sagts till dem om detta barn. Alla som hörde det häpnade över vad herdarna sa. Och Maria tog allt detta till sitt hjärta och begrundade det. Och herdarna vände tillbaka och prisade och lovade Gud för vad de hade fått höra och se. Allt var så som det hade sagts dem. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var du, Kristus. Barnet, ett hoppfullt tecken. Ängeln förkunnar för herdarna om en glädje för hela folket och att det här barnet är en frälsare som ska komma med försoning och läkedom till människan, till mänskligheten. Och änglarna lovprisar med orden ära i höjden åt Gud och på jorden fred. Att med det här barnet så tänds hoppet om fred och frid i vår värld. När Jesu lärjungar vid ett tillfälle börjar diskutera om vem av dem som var störst och bäst, så lyfter Jesus fram ett barn som exempel. Och så säger han de här orden i Markus 9 och 35. Om någon vill vara den främste måste han bli den ringaste av alla och allas tjänare. Om någon vill vara den främste måste han bli den ringaste av alla och allas tjänare. Jesus framställer barnet som ett gott exempel och en förebild. Men han inte endast pratar om barnet. Han lever också som han lär. Ingen har varit så barnslig som Jesus. I ordets allra finaste mening. Jesus var Maria och Josefs barn. Men efterhand när man läser evangeliet så förstår man att han också är faderns barn och Guds son i en väldigt unik mening. Jesus, så att säga, bevarar Jesus barnet inom sig när han växer upp. När han blir vuxen så slutar han aldrig att vara faderns barn. Jesus lyckas med konsten att vara barn och vuxen samtidigt. Och han tilltalar oftast Gud med ordet, namnet fader, fadern. Och när man läser Jesu böner så märker man att det finns en väldig förtrolighet och trygghet i hans relation till fadern och att han är faderns barn. Och när Jesus gör sina mest vuxna gärningar så vilar han hela tiden i den här trygga relationen han har till sin far. Där är han trygg, där är han bekräftad. Och därför kan han vara så prestigelös och så modig i mötet med denna världens mäktiga män. Därför han har ingenting, han behöver liksom inte hävda sig. Därför han var redan bekräftad i sin relation till fadern. Så ingen har varit så barnslig som Jesus, men ingen har heller varit så vuxen som Jesus. I Lukas 11 kapitel så berättas det om att Jesus ber. Och tydligen väcker det här en längtan hos lärjungarna som hör honom be. Därför någon säger till slut: men Herre, lär oss att be. Vi vill också smaka på det här som du har. Lär oss att be. Och då säger Jesus de här orden som egentligen är helt revolutionerande då när de sades första gången. Då han säger: när ni ber så ska ni säga fader till Gud. Precis som de hade hört Jesus göra. Nu inbjuder Jesus dem i detta och han säger: ni ska också få säga fader till Gud. Ni ska få vara Guds barn. Och så lär han dem bönen fader vår. Och det här utvecklas på ett vackert sätt i Johannes evangeliets första kapitel. Där jag vill läsa två verser. Johannes 1 och 12. Men åt dem som tog emot Jesus gav han rätten att bli Guds barn. Och åt alla som tror på hans namn. Som har blivit födda inte av blod, inte av kroppens vilja, inte av någon mans vilja, utan av Gud. Men åt dem som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Jesus erbjuder gåvan att vi kan få dela hans barnaskap, att vi också kan få vara Guds barn. Jag tror att varje människa hör hemma hos Gud, sin skapare, sitt ursprung. Och att bli Guds barn, det är att finna sin verkliga identitet. Det är att komma till sitt sanna hem. Och då får även vi vara barn och vuxna samtidigt. Precis som Jesus. Och då fylls livet av både lek och allvar. Ibland så möter man de som tappat bort Jesus barnet. De som har blivit allt för vuxenkloka och vuxenfromma. Som tar sig själva på allt för stort allvar. Och som har förlorat glimten i ögat. Och som inte längre kan skratta åt sig själva. När man kommer i det läget, då behöver man återvända till barnet. Att hitta tillbaka till jollret, till leken hos Gud. Har ni tänkt på vad befriande det är när en vuxen människa helt oväntat gör någonting väldigt barnsligt? Jag ska berätta ett litet exempel som jag var med om en morgon när jag skulle åka buss till jobbet. Och när jag satt där på bussen på morgonen, och ni vet hur stämningen brukar vara på en buss på morgonen. Det är ganska dämpat och tyst och trött. Och då i det där läget så plötsligt, helt oväntat, så börjar busschauffören sjunga Karlsson på taket-sången. Karlsson, Karlsson, världens bästa Karlsson. Och det spreds ju liksom en glädje i bussen. Det var väldigt befriande med den här sången som helt oväntat kom där framifrån. Och jag tror att det var flera med mig som gick ut ur bussen den där morgonen med ett leende. Mötte dagen med ett leende tack vare den här busschaufförens sång. Och fram på förmiddagen kom han på sig själv med att på jobbet gå och nynna lite. Karlsson, Karlsson. Så att vara barnslig, det kan ju vara någonting positivt. Så nästa gång någon säger till dig, men vad du är barnslig, så kan det hända att det var en komplimang. Men du kan ju inte vara helt säker. Nu vill jag till sist landa i två snabba exempel ur kyrkans historia där barnet har haft en avgörande betydelse. Det första exemplet från 300-talet. Den intellektuelle Augustinus hade länge, under många år, sökt efter att hitta en tro som bar. Men han hade inte lyckats landa i en kristen tro. Och han är nu desperat. Han befinner sig i en trädgård i Milano. Han gråter, han är förtvivlad. Han har en kamp på väldigt många plan i sitt liv. Och då händer någonting märkligt. När han har det som jobbigast, så är det ett barn som någonstans utanför trädgården ropar eller småsjunger orden tag och läs, tag och läs. Och på något sätt är det som att Augustinus upplever det som att det är Gud som talar till honom genom det här barnet. Och han funderar, vad ska jag läsa? Och så kommer han på att i andra änden av trädgården på ett bord så ligger en skrift av Paulus, Romarbrevet. Och så går han dit, slår upp det på måfå och läser några verser som träffar honom rakt in i hans liv. Och som ger honom, som blir befriande ord. Och som ger honom kraft att på något sätt omvända sig. Att landa i en tro. Jag tycker det är så vackert att ett barn spelar en av huvudrollerna i den intellektuelle Augustinus omvändelsestory. Augustinus som sen blir en av de största ledarna inom kyrkan. Det andra exemplet handlar om den koptiska kyrkan i Egypten. Som för övrigt är en lidande kyrka. Det kostar på att vara kristen i Egypten. Och just den här dagen, annandagen, brukar vi ofta påminna oss om martyrerna och de som lider för sin troskull. Och det kan vi komma ihåg också idag. Och vi kan tänka på den koptiska kyrkan i Egypten. När man inom den koptiska kyrkan ska välja en ny ledare, en ny påve för kyrkan, så gör man rent praktiskt så att man ber och fastar, och så nomineras tre personer, tre förslag på sådana som man tycker är lämpade att kunna vara påve för den koptiska kyrkan. Och sen så har man en gudstjänst då man samlas, och man tar ett barn som får vara högst 9 år gammalt. Och som får gå fram i gudstjänsten med förbundna ögon. Och sen har man en skål med tre lappar med namnet på de där tre nominerade. Och så får barnet dra en lapp. Och så litar man på att Gud leder det här. Gud leder det här barnet så att det blir rätt person som väljs till påve. Och sen så väljer, blir den personen då påve för den koptiska kyrkan. Det här hände senast i fjol då man valde biskop Tavadros under stort jubel i Kairo till att bli påve. Jag tycker att det är vackert att ett barn får ha en så stor betydelse i valet av en ny ledare för den koptiska kyrkan. Det var bara två små glimtar där man har lyft fram barnet i historien. Jesus ställde barnet i mitten. Och kanske vi denna jul behöver återvända till barnet i krubban. Och bejaka barnet inom oss. Och så lära oss den underbara konsten att vara barn och vuxen samtidigt. Låt oss be. Tack Jesus för att du inbjuder oss att dela ditt barnaskap. Att även vi av nåd får vara Guds barn. Kom helige ande och för oss tillbaka till krubban, till barnet. Förnya vår glädje och vår trygghet i relationen till dig, Fader. I Jesu namn. Amen.